i fyra lektioner. Och det är en viktig undervisning som aposteln Paulus här ger. Det är många saker som han måste ställa till rätta i Korint. Det är en hel del som har gått snett, om vi får använda det ordvalet. Och det är en mycket viktig läroundervisning som aposteln ger. Och när vi läser Korintierbrevet så är det mycket som vi står främmande inför. Och det är många andra som har utlagt Korintierbrevet och just sökt fästa uppmärksamheten på det mera obekanta. Men vi ska här försöka gå till det klara ord och undervisning som aposteln ger. Och det som vi har svårt att förstå ska få stå där som svårt att förstå. Jag vill inte utlägga varenda vers som skulle jag förstå allt. Men när vi läser Korintierbrevet så ska vi veta att det är inte bara den apostoliska läran som är densamma genom århundradena. Också människan är densamma. Människan är densamma. Det är samma gamla onda natur som människan bär på. Och denna onda natur, den tar också gestalt inne i församlingslivet. Vi ska då här börja med att slå upp första kor 1, det första kapitlet, och vi ska läsa de två första verserna. Och i dessa fyra kapitel som vi här ska gå igenom så undervisar aposteln om den kristna församlingens tro, den frälsande tron som är motsatt all mänsklig visdom. Och så inleder han med sin hälsning. Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, såg brodern Sostenus, hälsar den Guds församling som finns i Korint, det är Kristus Jesus helgare, dem som är kallade och heliga jämte alla andra som åkallar vår Herres Jesu Kristi namn på alla de orter där de eller vi bor. Från Aten hade Paulus en gång år 51 kommit till Korint, den största staden i Akaja i Grekland, till denna stora hamnstad. Denna stora hamnstad var också den syndiga staden. Att vara korintier, det var i den romerska världsriket detsamma som att leva i ett lastbart liv. På stadens borghöjd fanns det mycket kända Afroditetemplet, där dyrkades Venus, kärlekens gudinna. Men där i denna hedna stad, där fanns också de heliga skriftrullarna, gamla testamentets bibelrullar, i synagogan. Därifrån Korint begav sig judar och greker, sådana som hade antagit judendomens tro. De begav sig upp till Jerusalem vid högtiden för att tillbedja. Men från år 51 fanns där i Korint en kristen församling grundad av aposteln Paulus. Och det är till denna församling, lokalförsamling i Korint, som aposteln 5 år senare skriver ett brev. Ett brev adresserat till de heliga och de troende där, men också adresserat till alla dem som på alla orter åkallar vår Herres Jesu namn. Alltså detta brev är adresserat till alla de många platserna i alla tider. Och det är också ett brev som till oss här i Värdal. Och när nu Paulus talar om den kristna församlingens tillbedjan, då säger han inte att han ger inte någon befallning om att nu ska vi vid påsk draga upp till Jerusalem. Nej, den kristna, den nytestamentliga församlingen, är inte dess tillbedjan, är inte längre knuten till Jerusalems tempel som det heliga stället. Här är åkallan knuten till Jesu Messias person som Guds helige. Den kristna tillbedjan äger rum på alla de många platserna För Jesus sa ju själv: jag är när er alla dagar in till tidens ände, och jag är när er på alla de många platserna. Efter att ha angivit vilka adressaterna är, följer så apostelns tacksägelsebön i vers 4. Jag tackar Gud alltid för er skull, för den Guds nåd som har blivit er given. Och tacksägelsebönen, den bär ju aposteln fram i alla sina brev. Det är egentligen endast i Galaterbrevet som han inte kommer med denna tacksägelsebön, utan istället brister ut: jag är förvånad att ni så strax avfaller. Men här tackar aposteln Gud för Guds verk i Korint. Och så fortsätter han sedan, om vi går till vers 10. Här ger han en apostolisk förmaning. Vi kan säga att när vi ser vers 10 så har vi en rubrik för hela brevet. En överskrift. Och denna överskrift och rubrik om det kristnas endräkt i samma tro, den är föranledd av förhållandena i Korint. Han har hört berätta, säger han, om något. Så ska vi läsa vers 10. Men jag förmanar er, mina bröder, vid vår Herres Jesu Kristi namn, att alla vara eniga i ert tal och icke låta söndringar finnas bland er, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt. Församlingen i Korint uppmanas att endräktigt hålla fast i trons lära. Och det är en viktig lärdom som aposteln här ger. Den kristna församlingen ska ej vara ett debattforum, ej vara något slags filosofskola där var och en framför sin mening om sådant som är föremål för mänsklig kunskap. I de stora folkkyrkorna bekänner man sig att ha det högt i tak. Det vill säga, som man säger, man berömmer sig att vara mycket tolerant, att ge utrymme åt de många meningarna. Läropluralismen är något som man är mycket stolt över. Men av apostelns undervisning lär vi här att det i en kristen församling ska finnas samma tro, lära och bekännelse. En enda tro, den kristna tron, läran och bekännelsen. Den som profeter och apostlar har förkunnat och som i Guds kyrka ska förkunnas och bekännas. Aposteln ger alltså inget som helst utrymme åt heresi eller vranglära. Inget utrymme för falsk lära. Nej, den levande Gudens församling är sanningens stödjepelare och grundfäste. 1 Timoteus 3:15. Och sen ger också aposteln Paulus bakgrunden till sin undervisning. Han talar om hur han har hört av Kloes husfolk om tvister som uppstått i församlingen. Och det är ju samma undervisning som apostel Johannes också ger när han säger: vad vi har sett, det förkunnar vi för er, för att ni ska ha gemenskap med oss apostlar. 1 Johannes 1:3. Den som isolerar sig från apostlarnas lära, från apostlarnas tro, lära och bekännelse, han är andligt död. Sammanhållningen i Korint, i församlingen, var alltså hotad. Aposteln utsäger inte att olika partier eller grupper redan hade bildats och vara för handen. Det är ännu inte fråga om olika partier eller läger i församlingen. Det är inte säkert fråga om ett Apollosparti och ett Paulusparti och ett Petrusparti och ett Kristusparti, som vissa exegeter har sagt. Men vad som redan nu existerar, det är stridigheter. Och så ger aposteln i vers 12 vad som verkligt finns. Han säger mycket tydligt: vad jag menar är detta, att ni alla bland er säger en, jag för min del håller mig till Paulus, en annan, jag för min del håller mig till Apollos, eller jag för min del håller mig till Kefas, eller jag för min del håller mig till Kristus. Det var en felaktig frågeställning som hade kommit att dominera. Frågan om apostelns och lärarens person. Och i denna felaktiga frågeställning hade också Kristi person dragits in. Det var fråga om en övervärdering av apostelns och lärarens person. Paulus, Apollos och Petrus hade börjat inta Kristi plats. Det var i Korinth inte alls en fråga om falsk lära. Det var fråga om stridigheter. Men när vi läser apostelns varning förstår vi hur viktig hans förmaning var. Redan på ett tidigt stadium ville han varna för ett frö som kunde bli farligt, i en farlig växt. Och av kyrkohistorien vet vi också hur farligt det är att börja tänka på olika apostlars personer. Modern exeges, den brukar tala om att det finns ett petrinskt evangelium av Petrus, och det finns ett paulinskt evangelium och ett johanniskt, och att det är skillnaden, och att det finns en skillnad mellan Paulus, Johannes och Petrus. Till detta måste vi säga: detta är lögn, det är inte sant. Nej, de 12 apostlarna bär fram ett och samma evangelium. Och det säger ju Paulus själv. Låt oss slå upp vad han själv säger i 1 Kor 15 vers 11. Där säger han ju så här: det må vara jag eller de andra, så är det detta vi predikar, och det är detta ni har kommit att tro på. Det står väl översatt så, för det är den rätta översättningen. I New English Version har det, Paulus talar inte här om predikosätt, som skulle han säga att vi har samma predikosätt, på så sätt predikar vi, utan han utsäger: det må vara jag eller det andra, så är det detta vi predikar, och det är detta ni har kommit till tro på. Apostlarna har en och samma läroframställning. En annan, alltså om vi skulle börja, så som man gjorde i Korinth, börja tala om våra intryck av lärarens person, då är vi inne på en farlig och falsk frågeställning. Ja, vår tro bygger ju inte på ens på apostlarnas personer, utan vår tro bygger ju på apostlarnas lära. Och vår tro bygger inte heller ens på intryck av Kristi person. Det är en mycket vanlig föreställning i vår tid att man säger att människan blir omvänd genom intryck av Kristi person. Och då ställer man Kristi person mot hans verk. Vi tror på Kristus Jesus till vår salighet. Blott när vi tror på honom som har korsfästs för att betala våra synder. Vi är inte befriade att tro på något i den heliga skrift, utan allt vad skriften lär. Men vår tro bekänner att den saliggörande tron inte är en historisk kunskap om att Kristus är Guds son. En sådan kunskap har ju också de onda andarna. Det är den kristna tron bygger på att Kristi person, på tro på Kristi person och verk, nämligen på syndarens rättfärdiggörelse genom Kristi objektiva försoning, när han, sann Gud och sann människa, återlöste, förvärvade och vann mig genom sitt oskyldiga lidande och död. Profeterna dog martyrdöden. De dräptes. Apostlarna blev blodsvittnen. Kristus dog inte som martyr, utan han dog som Guds rena lamm som borttager världens synd. Och så börjar aposteln ett nytt stycke där han undervisar om den frälsande tron. Första Kor 1, vers 18. Ty Kristus har icke sänt mig till att... vers 18. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Evangeliet om Kristi ställföreträdande gottgörelse. Detta evangelium om satisfactio vicaria var för den dåtida religiösa världen en stötesten och en dårskap. Trons budskap stod i skarpaste motsats till människors vishet, till människors religiösa föreställningar. Vers 23, det kom ju såklart fram när aposteln säger: vi åter, vi kristna, vi predikar en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap. Här ställs judendom och kristendom på samma plan. Judisk åskådning och hellenistisk religion förs båda in under beteckningen mänsklig visdom, mänskliga föreställningar. Och så gör aposteln i alla sina brev. När de hedniska galaterna genom apostelns undervisning blev omvända till kristendomen, men sedan tycktes vilja ge sig in under judendomens laglära, då sa inte Paulus att det i varje fall var bättre att vara jude än att som förr leva i hedniskt mörker. Nej, aposteln förklarade tvärtom att övergå till judendomen och dess stadgar, det var detsamma som att återfalla i avgudadyrkan. Galaterbrevet 4, vers 8, där ställer han frågan: hur kan ni vända tillbaka till dessa svaga och arma stadgrader och på nytt vilja träla under dem? På samma sätt kunde också Luther föra in papister, judar, mohammedaner och kättare in under samma hop. Det såg väl ut att vara olika, men hade samma religion, samma laglära. Det var verkhelgon, det vill säga sådana som såg på sina egna verk och gärningar och menade sig genom dem kunna komma i ett gott förhållande till Gud. Mot dessa människans religiösa ansträngningar att själv träda i ett gott förhållande till gudomen, så ställer aposteln fram korsets dårskap. Korset, för juden en stötesten. Och så är det också nu. Korset är den kristna stötestenen, på samma gång som det är för kristendomen själva klippan och hörnstenen. Det finns i vår tid kristna som talar varmt för en samexistens mellan judendom och kristendom, mellan kyrka och synagoga. Judendomen betraktas som kristendomens förskola, och kyrkans uppgift består det endast att träda i dialog med judendomen. Men ett kristet samfund som arbetar på en sådan plan visar endast att det inte längre vet vad evangeliet är. Paulus utgår självklart från att mission ska ske bland judar. Ja, det är Paulus önskan och vilja att genom predikan få omvända några och frälsa några av dem. Kristendomens lära, dess evangelium, dess lära om den ogudaktiges rättfärdiggörelse och förlåtelse, är i judendomen en lära föremål för protester. Den äldre hemmavarande sonen i Lukas 15, han är inte någon kristen. Nej, det är en knorrande jude och farisé som står utanför himmelrikets festsal. Och som hänvisar till att i så många år har jag ju tjänat Gud. Och aldrig har jag någonsin överträtt ditt bud. Men den som talar så, han bör kalla sig jude och inte kristen. En kristen berömmer sig av Jesus Messias. Vers 1:29. Det heter: ty Gud ville inte att någon människa, något kött, skulle berömma sig inför Gud. En kristen vet att det är Gud som ska ha äran och väldet och tacksägelsen. Och så säger aposteln Paulus i vers 26. Han hänvisar till att äran är Guds. Han hänvisar till omvändelsen. Hur var det egentligen det gick till vid er omvändelse? Betänk, mina bröder, hur det var vid er kallelse, det vill säga vid er omvändelse. Omvändelsen är ett Guds verk. Det framgår så klart av vers 30. Där säger han: hans verk är det att ni är i Kristus. Omvändelsen är ett Guds verk. En medverkan genom mänsklig vishet är totalt utesluten. Och så går aposteln i kapitel vidare och förkunnar trons hemlighet, korsets hemlighet. Kapitel 2. Paulus förklarar här att han har varit trogen mot den av honom uppställda principen. Han kom ju till Korint, säger han, med den fasta föresatsen och den bestämda planen att framföra Guds vittnesbörd. Låt oss läsa vers 2. Ty jag hade beslutit mig för att medan jag var bland er inte vet om något annat än Kristus Jesus och honom som korsfäst. Från lärdomsstaden Aten hade han kommit till Korint. Apostelns predikan hade i Aten mottagits med glåpord. Att en under Pontius Pilatus korsfäst jude skulle ha uppstått från de döda. En sådan predikan förhånades av atenarna. Apostelgärningarna 17:32. Men Paulus föresats om predikans innehåll, att predikans innehåll är korsets evangelium. Denna föresats var inte orsakad av yttre händelser, av tråkiga erfarenheter i Aten. När aposteln Paulus förkunnade korsets evangelium, förkunnade han sin tro. Överallt dit han kom förkunnade han Guds hemliga visdom, som han säger i vers 8. Guds hemliga visdom om en korsfäst, om härlighetens herre som korsfäst. Både judar och hedningar sökte aposteln att övertyga. Och här har vi en viktig vers i den 9:e versen. Där säger aposteln: vi talar vad ingen människa har kunnat tänka, vad Gud har berättat. Det vill säga att evangeliet är något helt okänt utanför Bibelns uppenbarelse. Om lagen gäller att den kan vara någorlunda känd, den naturliga lagen är känd där 10 Guds bud inte är kända. Men evangeliet är något helt okänt av den naturliga människan. Och så säger aposteln i vers 10: ty för oss har Gud uppenbarat det, evangeliet, genom sin ande. För oss, uppenbarat för oss, inte för världen, för oss apostlar. Och så talar aposteln här i vers 6. Vi talar visdom, vers 13. Om detta talar vi. Alltså, aposteln har mottagit uppenbarelsen, den gudomliga uppenbarelsen, just för att förkunna denna uppenbarelse. Vers 13. Om detta som vi har mottagit talar vi också. Här framhävs andens dubbla verksamhet. Anden uppenbarar evangeliets hemligheter, och anden ger aposteln den helige andes ord. Då ska vi gå till andra kapitlets 13:e vers. Trons hemlighet, de andliga tingen. De andliga tingen ska vi binda samman med andens ord, apostelns undervisning. Om detta, det vill säga vad anden har givit oss, talar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan med ord som anden lär oss, i det vi förbinder andligt med andligt, andliga ting med andliga ord. Apostelns undervisning är andens ord, det andliga tingen, det himmelska tingen. Det som han predikar är apostel, är andens eget ord. Den fördolda visdom som Gud genom sin ande uppenbarat, denna visdom, den förkunnas i ord som samma ande inspirerar. Alltså, apostelns ord är andens inspirerade ord. Vi förbinder andligt med andligt. Vi förbinder andliga ting med andliga ord. Så bör detta ställe översättas. Och härmed lär aposteln inspirationsläran. Apostelns ord är den helige andens ord. Är Guds uppenbarade ord. Andliga ting förbinder jag, Paulus, med andliga ord. Alltså, apostelns ord, det han skriver, är den helige andes ord. Och det ska också vi göra. Låt oss gå till 1 Kor 15. Mina bröder, jag vill påminna er om det evangelium jag förkunnade för er och som ni tog emot. Genom vilket ni och som ni ännu står kvar i, genom vilket ni och blir frälsta. Jag vill påminna er hur jag förkunnade det för er. Står det så? Men vi ska ju läsa som det står i den grekiska texten. Jag vill påminna er med vilket ord jag förkunnade evangeliet. Det står faktiskt så. Jag vill påminna er med vilket ord jag förkunnade evangeliet. Alltså, det är viktigt att vi behåller evangeliet. Evangeliet med apostelns ord och formulering. Och här har faktiskt NT81, den svenska nya bibelöversättningen som är så förfärligt dåligt, faktiskt gett en bra översättning. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Det är en bra översättning. Alltså, det följande orden som aposteln ger, den följande skildringen av Jesu död och uppståndelse, denna vår tro ska vi fasthålla med apostelns formulering. Låt oss ge, här har vi något väldigt viktigt. Skapelsen är för oss kristna. Det är skapelsen i enlighet med profetens ord. I enlighet med profeten Mose ord i skapelseberättelsen. Frälsningen är för oss kristna. Frälsningen i enlighet med apostlarnas ord. Profeters och apostlars ord. I enlighet med deras formulering. Och vi kan gå till ännu ett bibelställe som visar hur viktigt detta är. Johannesbrevet 16, vers 20. Där ber Jesus i sin översteprästliga förbön. Jag ber för alla dem som genom apostlarnas ord, märk väl, genom apostlarnas ord, ska komma till tro på mig i framtiden. Alltså det som ska komma till tro i framtiden på Herren Kristus, det ska komma till tro på honom genom apostlarnas ord. Inte genom intryck av apostlarnas personer, utan genom deras, vad de säger. Gud har gjort sig känd för oss genom språkets medium, genom det av apostlarna talade och skrivna ordet. Och vi kan ge ett exempel på hur Luther, när han i sin förklaring ger sin förklaring till andra trosartikeln, här säger Luther att Kristus har återlöst, förvärvat och vunnit mig för tappade och fördömda människa. Och när Luther ska förklara det som är det viktigaste i vår tro, då hämtar han förklaringen, formuleringen ur Petrus brev. ur första Petrus brev 1:18. Ni vet, ni är återlösta, ej med silver eller guld, utan med Kristi dyra blod. Här ser vi vår tro och vår bekännelse i enlighet med apostlarnas ord och enligt deras formulering. När aposteln säger i 1 Kor 15, Kristus dog för våra synder, för våra synder, ställföreträdandet. Så kommer vi in till kapitel 3. Det är tydligt att tron, som den växer och näres av evangeliet, och den växer, och så ska det vara. Men i Korinth hade den kristna tro försvagats. Inte så att korintierna hade avfallit från tron. Nej, men de hade förlorat det andliga omdömet. Vers 1. Jag måste tala till er som till människor av köttslig natur, så som till dem som ännu är barn i Kristus. Tron i Korinth hade inte slocknat, nej. Men köttet hos det pånyttfödda hämmade och hindrade andens verksamhet. Det hade blivit köttsliga kristna. Avund och kiv fanns där. Kapitel 3, vers 2. Och det var helt uppenbart att stridigheterna gällde personers olika företräden. Det är här frågan om en falsk uppfattning av personer. Det har vi sagt. Här i Korinth var det fråga om en överskattning av apostelns person. Men där människan övervärderas, där nedvärderas Gud. Och det var detta som hade trängt in i församlingen i Korinth. Korintierna, när det var hedningar, så var det vana att betrakta heroer och hjältar som något de till och med kunde offra till. Låt oss se på Apostlagärningarna 14, vers 11. Hur hedningar kunde uppträda inför människor som de beundrade. När Paulus hade utfört sin underverk i Lystra, när han hade botat en man, ofärdig man, då anknöt det hedniska människor till den herokult och den idolkult som förekom, och man ville offra till honom. Ska pastorns, apostelns person stå i förgrunden i församlingen? Nej. I 1 Kor 3:7 står det ju så klart och tydligt att vad är Apollos, vad är Paulus svar? Intet. Och i detta sammanhang ska vi också nämna apostelns undervisning i andra Kor 4, vers 5. Där säger aposteln, vi predikar inte oss själva, utan Kristus Jesus så som Herren och oss så som tjänare för Kristi skull. Att tillskriva människor vad som tillkommer Gud, nämligen beröm, det är farligt. I den antika hedniska livskänslan var det självklart att ge sitt bifall åt människor, till och med att offra åt människor som var heroer och hjältar. Men Paulus lär att det för att människan får sitt erkännande från Gud. Och här kan vi ju anknyta till våra hedniska förhållanden. När jag är hos tandläkaren och väntar i väntrummet får jag bli tillfälle att läsa veckotidningar. Och där ser man hur den antika hedniska herokulten och idolkulten, hur den är naturlig och hur den naturligt förekommer. Och hur oerhört intresserade människor är av sådana människor som är heroer, hjältar, det utomordentliga, som gör den utomordentliga prestationen. Då måste man få veta allt om den personen i fråga. Det var samma inställning i den hedniska Korinth. Och denna farliga inställning hade trängt in i församlingen. Det var detta lilla farliga frö Det var inga partier än, men det kunde bli farligt. Och nu sätter aposteln in sin kristna lära, där han undervisar, förmanar och varnar. Avund och kiv, det ska inte finnas. Och så ger aposteln en undervisning om det kristna predikoämbetet. Och den undervisningen, den sker i kapitel 4. Det är ju en väldigt viktig undervisning. I kapitel 4. Sedan aposteln har visat att predikanten och förkunnaren inte är, för att därav drar den slutsatsen att man inte får göra sig beroende av deras personer. Som en vuxen man eller kvinna inte ska göra sig beroende av sin pappa och mamma hela livet, utan måste få bli en självständig människa, så ska också församlingsmedlemmarna vara självständiga personer och inte vara som barn och intressera sig för vad predikanten och pastorn är. Nej, nu lär aposteln, hur ska kristna människor se på sin lärare? Svar. Kapitel 4, vers 1. Så som Kristi tjänare och så som förvaltare av Guds hemligheter, så må man anse oss. Och det är ju Paulus och Sostenes som skriver detta brev till Korint. Så Paulus och Sostenes. Man ska betrakta oss hur? Så som förvaltare av Guds hemligheter. Och vad man därvid, inte därutöver, utan vad man under sådana förhållanden söker hos förvaltare, är att en sån befinns vara trogen. Och dessa bilder som aposteln har givit tidigare, dessa bilder som han har använt för att ange pastorns och lärarens funktion, bilden av trädgårdsmästaren 3:6, bilden av byggmästaren 3:10 och bilden av förvaltaren. Med alla dessa bilder vill aposteln förkunna att läraren, den kristne förkunnaren, han har en tjänartjänst i församlingen. Och vi vet detta, att aposteln klart säger att läraren i församlingen talar i sin herres ställe, men läraren i församlingen talar också i församlingens namn. I församlingens namn. Inte som herrar över er tro, utan som tjänare för att bereda er glädje. Och så talar aposteln sedan om vad som egentligen är orsaken till, den yttersta orsaken till stridigheterna i Korint. Ja, den yttersta orsaken, det är det högmodet. Verserna 6-21. Uppblåstheten, högmodet. Människan ska inte berömma sig av andens verk hos sig. Vers 7. Vem säger då att du har något företräde, och vad äger du, och vad har du fått dig givet? Men har du nu fått dig givet vad du har, hur kan du då berömma dig som om du inte hade fått det dig givet? Kan du börja skryta och skrävla över de gåvor som Gud har gett åt dig? Nej, det kan inte förekomma. Och så undervisar aposteln Paulus i vers 13 om vad som kan hända den kristne läraren, vad som händer den kristna aposteln. Man talar illa om oss. Men vi, Paulus och Sostenes, vi talar goda ord. Och så säger aposteln sedan i vers 15. Om ni än hade 10 000 uppfostrare i Kristus, så har ni dock icke många fäder. Det är ju jag som genom evangeliet födde er till liv. Och sen ställer aposteln den frågan till slut, när han nu skriver till dem. Hur är det egentligen? Ska jag komma till er med ris eller i kärlek och saktmods ande? Ska jag komma till er med lagens hot, eller ska jag komma till er med avlösningens, med evangeliets ord? Det är denna undervisning som aposteln ger. Aposteln ger många, många fler saker som han lär och undervisar i dessa sina fyra första kapitel. Vi kanske hinner gå tillbaka till första kor 2, vers 13. Det var vid en bibelkurs för många år sedan som vi fick höra en ny översättning där. Jag blev alldeles häpen när jag hörde den översättningen. Men jag har kommit till det resultatet att den är helt riktig. Men den finns inte, denna översättning finns inte i svensk tradition. Det utvecklas ju en översättningstradition. Men om vi går till 1908 års, 1904 års bibel, svenska bibel, så heter det här: vi förbinder andligt med andligt. Det är 1903 års normalupplaga. Och denna översättning från 1903 är helt riktig. Vi förbinder de andliga tingen med andliga ord. Vi kan gå till: vi förbinder andliga ting med andliga ord, bör det ju vara. Så den är ju otydlig, 1903 års översättning. Om vi går till Norska Bibelsällskapets översättning 1978, vad ska vi säga om den? Det som hörer onden till tolkar vi med ord som hörer onden till. Här har man översatt inte förena, utan man tolkar. Då kan vi säga detta, att det grekiska ordet synkrino på två ställen i Gamla testamentet betyder tolka, Josefs drömmar. Men eljest har ju detta ord sin grundbetydelse förena, och motsatsen är avskilja. Varför är alltså denna betydelse tolka är ju alltså möjlig, men sakligt otänkbar. För apostlarna, aposteln kan ju inte säga: jag tolkar evangeliet. Nu ger jag här en exeges och en utläggning av evangeliet. Aposteln är något mer. Vi kan gå till vers 2 där. Om vi går till, där säger han i det, kapitel 2, vers 6, vi talar visdom. I vers 8, vi förkunnar. Vi talar Guds hemliga visdom, vers 7. Alltså, vi talar. Aposteln är ju uppenbarare av den gudomliga sanningen. Han är inte tolkare och utläggare, utan det är vi som har att utlägga vad det är för innebörd i den apostoliska undervisningen. Och så ser vi här hur det är vad aposteln lär. Det innebär inte att vi inte ska värda pastorn, att vi ska tänka att ni behöver inte ta någon hänsyn till pastorns person längre, utan ni vet ju att det är pastorns ord. I den lutherska kyrkan har vi alltid ordets förkunnare värdats. Ni ska värda far och mor, föräldrar och lärare i den kristna församlingen. Men vi värdar honom därför att han frambär sanningens ord. Och det är sanningens ord som förkunnas. Och det är när pastorn predikar nu, så predikar han den apostoliska läran och ger en utläggning av den apostoliska lärans innehåll. Och när han gör detta och är trogen i sin tjänst, då bör församlingsmedlemmarna hedra och lära honom. Så har vi alltså lärt oss här vad som är grunden i den kristna, själva frälsningsgrunden. Det är den kristna trons frälsningsgrund. Det är Jesus Kristus och honom som korsfäst. Därpå bygger vi. Och när vi bygger på den grunden, då bygger vi inte på sand, på hö och strå.